There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Jag fattar det nördiga i att verkligen se fram emot en sån här rapport från Credit Suisse. Men där är ju några sådana här takeaways som är så viktiga, som att den förväntade avkastningen i framtiden kommer vara lägre än vad vi tror. Att aktier är inte ett sånt bra skydd mot inflation som är den gängse synen. Och att faktorer är mycket, mycket svårare att tjäna pengar på än vad många tror.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 194. Mm. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om vikten av långsiktighet, men framförallt så tänkte jag att faktiskt att vi ska prata om Credit Suisse som har släppt en rapport som heter så här Global Investment Returns Yearbook.
Brukar de göra det då?
Ja, de släpper det varje år och detta är ju lite, alltså jag vill inte säga att jag är som ett barn på julafton, men när jag får den så läser jag den. Och jag tänker att detta avsnittet får vara lite sådär, detta är en rapport som typ ingen hade läst om man inte hade liksom fått den lite tvunget i det här poddavsnittet eller i den här videon.
Ja, men så kan det nog vara.
Ja.
Men varför är det som ett barn på julafton? Och varför är det speciellt då för 2020 som du känner så, detta är kul? Eller?
Nej, men det är fyra stycken professorer som Credit Suisse, då den stora banken, anlitar. Och sen så vad de gör är att de varje år så tittar de liksom på historik, så lång data för typ 23 eller 32 länder, så långt bakåt som möjligt. Och sen så liksom då försöker de dra då slutsatser kring då aktier, räntor, statsskuldväxlar, inflation, marknader. Alltså så att det är liksom så här,
lite stor trender liksom. De
ja, och så är det lite så här statistikbonanza och så är det ändå liksom så här, men jag tycker så här, man får en ganska bra känsla för marknaden i stort och liksom så här tidsperioder. Så att detta är ju verkligen att ta sånt helikopterperspektiv, alltså 10 000 meter ovanför och liksom se aktiemarknaden, räntemarknaden, statsskuldväxlar och lite
är sådant. Det alltid samma professorer vad du vet?
Jag tror att det var, jag vet ju, det vet jag
nej.
Inte.
Så nej, det nu kanske inte är så viktigt, det är bara att det är deras perspektiv då ju.
Ja, jag vet inte.
Ja, ja, men alltså, det är säkert det är bra.
Data. Det är ju inte så mycket.
Ja, det är data. Ja, det är det. Men har de egna liksom?
Nej, det är mycket bra observationer. Ja. Så att dagens avsnitt är ju lite så här grafbonanza. Ja. Men som vanligt så går det naturligtvis jättebra att bara lyssna på avsnittet. Så jag tror vi kommer att göra det. Så att jag tänker ju ibland att liksom ett syfte med denna, liksom med vår podd eller med vår kanal, det är ju att ge liksom guldkornen så att man inte behöver läsa Credit Suisse då, Global Investment Returns Yearbook själv, utan att man får liksom guldkornen så här. Så att liksom så här, ekonomipodd för ekonomiintresserade men inte nördar. Så kan man väl säga nästan.
Men inte bara nördar.
Nej. Bra. Och jag tänker så här att om vi skulle plocka fram dem, där är några fyra viktiga då grejer som man egentligen kan ta med sig från detta avsnittet. Mm. Så detta är väl lite som en sammanfattning. Och det är ju inga nyheter, men det känns ändå liksom bra liksom så här, för det är bekräftat en gång till. Och det är ju så här, aktier slår ju räntor och aktier slår de flesta andra tillgångar över riktigt långa sparhorisonter. Men vi kommer att prata om det där med lång sparhorisont i avsnittet, för att den är längre än vad man tror faktiskt. Ja. Och sen så kommer vi prata också om det här att långa sparhorisonter spelar ingen roll om man inte överlever på kort sikt. Och sen är det någonting som jag blev faktiskt förvånad denna gången, är ju att inflation spelar en större roll än man spontant tror. Och inflation är ju detta med att pengar minskar i värde, och det är ju väldigt mycket diskussion kring det här just nu. Liksom senast igår så skickade Ray Dalio en rapport, det är han som har den här Bridgewater-fonden som var så här: why in the world would you own bonds? Varför skulle man äga räntor eller US-dollar i dagens miljö? Så hade vi lite samtal kring det på forumet, och sen var det en annan så här, Mark Howard, som också släppte ett memo för 2020. Så att så här, i februari, mars, då brukar alla sådana här liksom, rapporter som tar lite längre tid att göra komma. Mm. Och sen den fjärde faktorn är ju så här, att marknaderna är i konstant förändring. Och vi kommer att prata om det både med sektorer, mycket, det har varit mycket tech-aktier vi har pratat om senaste året eller två åren. Men vi kommer att titta liksom så här, vad var den stora sektorn på liksom 30-talet? Hur har liksom de här sektorerna förändrats? Och framförallt så kommer vi prata lite om faktorer också. Eller det här med smart beta. Liksom.
Okej, okay. Ja. Då kände jag så. Att du har säkert sagt det, men jag vet inte vad det är för något.
Ja, men det kommer ju mer. Det kommer
du
ju mer.
Är så dum ut när jag tittar på det.
Nej. Ja. Nej, men vi har inte alls pratat så mycket om smart beta. Det kom ju upp, vi gjorde ju faktiskt en intervju förra veckan med Barras, med professor Barras, som då har skrivit ett par artiklar som är riktigt, riktigt bra och som fått väldigt stort genomslag.
Yeah.
Och då pratar vi om alfa och beta.
Yeah.
Och nu kommer vi liksom fördjupa det lite, men det avsnittet kommer komma, vi ska bara översätta det så det tar lite tid.
Mm.
Men liksom så här, generellt så kan man säga så här, att beta, det är ju då marknadens avkastning. Att om marknaden, om till exempel världsindex, alltså en fondrobot, om vi säger Lysa till exempel. Lysa försöker ju följa liksom det globala indexet. Så då kan man säga att om det globala indexet gör 10% plus på ett år och Lysa gör 10% plus på ett år, då är beta liksom 10%. Det är liksom marknadens avkastning. Sen pratar man ju om alfa.
Ja.
Det är då av överavkastning. Då, eller underavkastning mot index. Så att gjorde du 12% när marknaden gjorde 10, då hade du ett alfa på 2%. Gjorde du 6% när marknaden gjorde 10, då hade du ett negativt alfa på minus 4.
Mm. Det här är sånt som bara som gör att man känner sig smart sen när man kan berätta det för andra då, utanför den här bloggen.
Precis. Och då smart beta, då försöker man bryta ner de här 10% i olika faktorer. Så vad beror de här 10% på? Jo, men de berodde på då lite olika då faktorer.
Smart bete, alltså ja, och att man bryter ner.
Ja, och då försöker man välja vissa faktorer som tenderar att gå bättre än andra. Att man säger till exempel så här, det är det vi har pratat om, att små bolag går bättre än stora bolag. Ja. Det är en sån här storleksfaktor.
Jag förstår.
Är du med? Mm. Så att, och då hade de ett rätt intressant resonemang om faktorer i den här
som
vi kommer ta upp. Ja. Så att, det finns naturligtvis, denna går ju att ladda ner på nätet. Man kan då antingen gå in på bloggen och så ta bildspelet och ladda ner länken. Då har de en sammanfattning. Det är rätt roligt, den här sammanfattningen tror jag är på så här 150 sidor. Och sen har de liksom en full version i det.
Men
där.
Varför ger de ut den egentligen helt gratis?
Nej, men jag vet, det är ju reklam för dem.
Ja, alltså, det är det ju, men det är här, ju skitmycket jobb med den.
Ja, men detta är ju så här, alltså så här intern finansbranschgrej. Alltså jag tror
du måste ju ändå själva ha väldigt mycket nytta av den.
Ja, förmodligen. Alltså, så här, för mig är det så här, det är rätt mycket allmänbildning. Så ja. jag tycker jag gillar det för att det ger en, liksom en känsla. Den ger en känsla också, vad kan jag förvänta mig framgent för avkastning? Vad är till exempel så här, Pensionsmyndigheten till exempel. När de gör sina prognoser, då bygger de det på data från sånt här.
Yeah.
Liksom, hur liksom, och sen så kommer vi idag också prata ganska mycket så här real och nominell avkastning. Så det kan vi också då definiera att real avkastning, det är alltså avkastning minus inflation, alltså det är riktiga pengar. Medan nominell avkastning, det är då före inflation. Och inflation är ju detta att pengar minskar i värde. Det är därför de flesta av oss upplever att saker var billigare när vi var små. Är liksom att en mjölk kostar 4 kronor och nu kostar den 10 kronor.
Mm.
Men då kan det till och med vara så att mjölken har blivit billigare för att vi har blivit effektivare i produktion av mjölk. Men eftersom pengarnas värde har urholkats så ser det dyrare ut i kronor. Liksom.
Ja.
Okej. Okay. Mm. Bra, så att jag tänker så här, innan vi hoppar in i det så vill jag göra liksom en liten, liksom så här, lite reklam för vår Patreon-community. Som är jättekul, den växer, vi blir fler och fler. Vi har haft många sådana fika tillsammans-tillfällen. Det är lite som så här podd i podden. Vi har något sånt vi kallar för fika tillsammans-podden. Där vi gör liksom
med gäster,
ungefär 1-2 intervjuer i månaden. Vi har haft, hittills i år har vi haft Carl Amfelt från TIN Fonder. Vi har haft Mattias Johansson som pratat om skog. Vi ska ha Filip Ripman från SPP Global Solutions prata om hållbart sparande. Och sin fond och finansiella rådgivare. Så att, det är sjukt mycket roligt. Mm. Och naturligtvis börstips. Igår gav vi ett börstips om Rugvista. Så, så att vi får se. Jag gick dit till Freja och sa så här, du Fred, vet nu är du snart delägare i mattföretag. Och så var hon inne och kollade på hemsidan och så tyckte hon att de hade fula mattor. Och så ville hon
är 10 år.
Ja, och då ville hon inte ha aktier liksom.
Så här, nej, men det är rätt. Alltså, man ska inte äga sånt som man inte gillar.
Nej.
Så. Men okej, det kanske var fult enligt en 10-åring, men inte enligt...
Ja, så vi får se. I dagsläget så vet vi inte hur det kommer att gå ut. Det är deadline idag när vi spelar in och sen så 18 mars kommer vi veta hur det tipset gick.
Ja.
Så att då kan man gå in patreon.com/rikatillsammans eller så kan man gå in på rikatillsammans plus tjänster och så trycka på Patreon. Bra, ska vi hoppa in i avsnittet?
Ja, gör vi.
Bra, och nu du får ju hjälpa mig här nu förklara liksom vad det är vi ser framför oss, men det som är roligt är ju att marknaderna är liksom i ständig förändring. Så vad de gjorde, de här 4 professorerna, är att de satte upp 2 stycken liksom cirkeldiagram. Och så sa de så här såg börserna ut 1899 och så här såg börsen ut 2021 eller liksom 31 december 2020. Och jag tycker det är liksom ganska spännande att se att liksom där är till exempel sådana här, för tänker man så här, 120 år sedan, ja men då var det så här, vet, Ryssland, det var ju innan Sovjetunionens kejsardömet, då stod ändå Ryssland för 6% av liksom det globala börsvärdet. Och sen typ idag så är liksom 2020, så är, eller 2021, så är ju Ryssland inte ens med på listan.
Nej.
Storbritannien för 100 år sedan, liksom 120 år sedan, 25% av börsvärdet, det vill säga slutet på brittiska imperiet. I dagsläget så står det för liksom 4% av det globala börsvärdet. Så att liksom det visar ju verkligen liksom så här hur saker och ting liksom förändras.
Vad har vi mer än 50% i
USA? Vad gick USA från?
Från 15%.
Från 15% till 56%.
Ja.
Så det visar ju liksom den stora liksom utvecklingen som det har haft. Ganska kul också så här, om man gillar, alltså jag gillar ju historia.
Ja.
Österrike var 1899 5% av globala börsvärdet, du vet Österrike, Ungern,
ja.
Med så här habsburgska. Och sen typ var ju Österrike, typ förlorade ju Ryssland och österrikiska börsen i samband med det som hände liksom historiskt, förlorade ju 100% av sitt börsvärde.
Ja.
Så att, ja,
men, är den inte med nu 2020?
Ja, men sen eller? Har den ju växt igen, jag tror att Österrike står.
Men vet du, vad ligger den på? Jag ser inte ja, det
under,
för smått.
Under 1%. Mm, okay. Under 1% idag.
Men du säger så, Ryssland är inte ens med på...
Nej, men idag under 1%.
Under 1%.
Ja, Österrike också under 1%. Så att,
shit, jag blir så... Alltså, det är ett så jävla stort land, Ryssland.
Ja.
De har ju enorma...
Ja.
Resurser egentligen i människor och i det
naturtillgångar landet. Och allt.
Man blir alltså bara, vad fan alltså, vad gör de?
Ja.
Jag ska inte säga så kanske, men det känns som att någonting inte stämmer riktigt.
Ja, det kallas korruption och liksom massa andra såna här misslyckade reformer. Alltså ja. Vi behöver inte hoppa in i det. Men,
nej,
men,
det är klart att vi inte ska, men det är lätt hänt när man jämför och man... Sådana här pajdiagram där man tittar på olika tidsåldrar och olika länder, hur stor andel de har i börsen, i globala börsen.
Ja.
Lätt hänt att man börjar fundera så, varför är det så?
Ja nej, men visst är det så. Nej, och sen är det ju liksom lite roligt, alltså så här, vi ser ju tydligt, liksom så här, Kina var ju inte ens med 1899, idag står för 5% ökar.
Ja.
Och liksom
men det
Taiwan.
Här med att, men Kina har ju... Det har ju varit stängt väl på sätt och vis.
Ja, ja.
Och de har ju liksom haft sin egen liksom, vad ska man säga, marknad inne i Kina. Och sen har de ju haft olika politiska
system
som kanske inte har tillåtit någonting heller. Men vad var det jag tänkte så? Kan man verkligen säga någonting då om det pajdiagrammet från 1899?
Nej, alltså det är ju 120 år. Det är ju ingen som har en 120-årig sparhorisont. Men det visar ju att liksom just det här att marknaderna förändras konstant. Och det är så lätt att vi ibland liksom sitter och kollar på grafer och att vi glömmer bort de här stora geografiska liksom förändringarna. Liksom. Och sen...
Vi säger inte geografiska förändringar, för det innebär att land flyttar på sig.
Ja, men okej då, men...
Det är ju liksom eoner, John.
Ja, okej.
Nej, men stora ekonomiska...
Ja, geopolitiska
förändringar, ja, det är nog bättre.
Ja. Mm. Man kan titta också så här, förändring på bransch.
Ja.
Detta är liksom också så här ganska kul, för detta är två stycken grafer då, som visar USA och Storbritannien då 1899. Och då 2021, hur då de olika branscherna inom landet har
hur
förändrat.
Hur stor andel de har haft.
Ja. Mm. Och detta är lite roligt, för att i början av 1900-talet, vad tror du var den största sektorn i både USA och Storbritannien som stod för...
Ja, nu tittar jag inte så noga här.
Som stod men, alltså för långt över 50%.
Jag har inte sett det. Ja. Kanske textil.
Nej,
vänta. Vad kan det vara? Ja. Någon metall?
Nej.
Trä?
Nej.
Någon råvara?
Nej.
Men vad fan? Vänta, vad kan det vara för någonting? Både i USA och
i Storbritannien
har de haft stora...
Ja, och i hela Europa och i Sverige. Liksom, och
det är något sånt osannolikt.
Ja, men vad hände? Liksom största börsbolagen för 120 år sedan.
Men det måste vara... Vad fan kan det vara? Det är inte olja i alla fall.
Nej, det kom lite senare.
Ja.
Järnväg. Så järnvägsbolag, det var the shit för 120 år sedan.
Ja, vad spännande. Jo, och, det är klart.
Och liksom, du vet, det är inte ens med idag. Alltså överhuvudtaget. Liksom teknologi är ju liksom en jättestor grej nu. Men det där är också rätt roligt, för till exempel teknologi är en jättestor grej. Det står ju för nästan, vad ska man säga, 30% av den amerikanska börsen, alltså techbolag. Medan tittar man på Storbritannien så är ju inte, så är tech liksom mindre än kanske 10%. Utan till exempel i Storbritannien så är det då industrials som är lite så övrig slaskgrupp.
Jag bara zonade ut här och tänkte på sådana maglevtåg och sånt. Men vad sa du i Storbritannien? Vad var stort nu? Liksom?
Industrials.
Industrials, vad betyder det då?
Ja, men det är industriföretag, verkstad och industri kan man väl säga. Ja. Till stor.
Okej, det känns ju så, det känns inte bra ju. Att det är så.
Ja. Nej, men jag bara tänker att det är liksom lite roligt att se vissa sådana här, att liksom båda två hade mer än 50% järnväg och sen har det liksom utvecklats åt olika håll. Så att det är ju liksom, det är ju alltid, jag tror att det är svårt att liksom så här förutse, se de här förändringarna. Och så här blir det ju väldigt tydligt, sen har ju inte detta skett från ett år till ett annat.
Nej.
Men verkligen hur det inte är någon naturlag att tech ska vara den största sektorn eller det som ska gå.
Nej, jag vet att du säger att det inte ska vara en naturlag, men sen så känner jag ändå lite sorg för Storbritannien som har sån jättestor industriell sektor liksom, som känns som att det är klart det behövs en liten sån, men att de inte har så mycket innovation kanske.
Nej, jag vet inte. Jag tror inte man kan säga så himla mycket mer.
Nej, man kanske inte kan säga det.
Men annars var det precis som du säger, textil var också stort i början 1900-talet, det är inte ens med sen. Telegrafföretag var också stora för det. Så att om man liksom tittar på det, så på liksom avkastning på lång sikt, så säger de, har de ett ganska intressant stycke, att de säger att många tycker ju att lång tidshorisont eller lång sparhorisont är 10 år, medan de hävdar att liksom 10 år är ganska kort och att man behöver egentligen en mycket längre tidsperiod för att kunna bedöma risken i aktier och räntor. Sen är det också så här, vi kommer ta lite citat, de skiljer på då equity eller stocks, bonds och bills. Stocks är då aktier, bonds skulle jag säga obligationer eller räntefonder och bills är statsskuldväxlar, alltså att man lånar ut pengar till staten. Och då är det ju så, bills är minst risk, bonds är näst minst risk och aktier är högst risk.
Mm. Det var 3, du sa 4 eller?
Ja, equity och stocks equity är samma sak. Det är aktier. Mm. Och då säger de liksom så här att när de tittar på de här 121 årens historik som man har, så kommer man liksom se hur tror man att det kommer gå per år liksom framgent. Och sen är det ju naturligtvis, eftersom det finns mest data på USA, så är det ju där de fokuserar mest. Men det intressanta är att om man investerade en krona, nu tar vi nominellt, det vill säga innan inflation. Så investerade man en krona 1900, så hade den idag i aktier varit värd typ 70 000 kronor.
Ja.
Så en krona 70 000 kronor. Medans om man tar det då realt, alltså där man säger så här, okay, hur mycket är en krona värd idag, och så vill jag kunna köpa lika mycket för den kronan om 50 år till exempel. Då är det typ 2300 kronor. Så en krona växt i 2300. Så att det är ju ändå liksom så här helt galen avkastning. 2300 gånger pengarna på 120 år. Medan om man jämför då med räntor, så är det 12,5 gånger pengarna. Och jämför man då med så här statsskuldväxlar, så är det 2,6 gånger pengarna. Realt.
Ja, det är inte mycket.
Det är inte mycket, alltså det visar enorma skillnader på aktier och då räntor och liksom så här, vikten lång sikt, har du lång sparhorisont, mycket aktier.
Ja.
Och det är liksom, det är inte som att det ena är 2300 och det andra är 1900. Det är alltså, vi pratar faktorer, 3 gånger pengarna på statsskuldväxlar, 12 gånger pengarna på räntor och 2300 gånger pengarna på aktier.
Mm.
Och nu då pratar vi då real avkastning.
Och real var
efter inflation. Ja. För att då kan man jämföra efter inflation, för då kan vi jämföra liksom att en krona då 1900 är värd en krona idag. Annars så måste man ju ta hänsyn till att en krona 1900 kanske var värd 60 kronor idag.
Mm. Jag förstår.
Okay. Så att vi kommer prata för det mesta då realt. Mm. Så att realt har aktier, och detta är en sån här tumregel som jag gillar att komma ihåg då. Så aktier över den här 120-årsperioden har gett 9,7% i årsmedelavkastning i USA nominellt eller 6,6% avkastning realt. Okej. Och räntor har gett 2% och statsskuldväxt ungefär 1% realt.
Mm.
Okej. Och tittar man då också, då jämför ju de, då pratar ju de också alltid att om man då investerar i aktier så tar man ju en högre risk och då vill man ju ha betalt för den högre risken.
Ja.
Och då pratar man ju om då också riskpremier eller liksom så här, vilken avkastning kan man då tänka sig. Så vad de gör då här, då har de en fantastisk graf då, som jag tycker att då jämför de över den här 120-årsperioden så har de tagit alla länderna, då 32 länder, vilken avkastning har de haft på aktier, på räntor och på statsskuldväxlar. Och den globala då börsen ligger på ungefär 5% då realt, USA på 6,6 och världen utan USA på 4,5%. Så att det visar ju också så här hur viktigt det har varit att äga USA, att USA har ju dragit upp den här avkastningen. Mm. Och det är därför vi också, när vi pratar om då, till exempel globala fonder, det är därför liksom USA är en så stor del av de globala fonderna, tänker jag.
Mm. Spännande.
Ja, det går att hänga ihop.
Mm.
Liksom. Någonting som är intressant här ser man ju liksom så här, Österrike. Österrike är negativ avkastning. 7,8% realt. Men det var ju det för att den österrikiska börsen liksom kraschade och blev värd noll. Typ. Mm. Men annars är ju liksom de positiva, liksom aktierna är ju positiva på... Nej, förlåt. Det var inte aktier, det var rent statsskuldväxlar. På Österrike. Om man lånade ut pengar till den österrikiska staten, då Österrike, Habsburgska riket, så gick de ju i konkurs. Så då blev man ju av.
Men vet du vad, jag har lite dålig koll på den historiska händelsen.
Ja, men det var i samband med första världskriget.
Ja, okej. Jag tänkte så att detta var tidigare.
Nej, det var Österrike-Ungern.
Nej.
Men så att alla aktier under de här 120-årsperioden har ju gett positiv ändå, avkastning. Och detta är ju liksom, detta är ju det vi alltid brukar prata om, att liksom så här, lång sikt är ju väldigt liksom viktigt, en lång sparhorisont. Att om du har en sparhorisont på 10 år eller mer, om vi tittar till exempel på den svenska börsen, så kommer ju en 60-40-portfölj, alltså om man då kör en fondrobot med 60% aktier och 40% räntor, då kommer du ju ha runt 90% sannolikhet att gå plus. Tittar du på en 25-årsperiod så ligger du över 99% sannolikhet för att gå plus.
Mm.
Så att de här långa tidsperioderna är superviktiga. Men sen så brukar jag också säga så att även om man kan förvänta sig kanske 7% avkastning nominellt, så är det viktigt att man inte tänker att man kommer få 7% varje år. Utan ett enskilt år kan ju börsen gå lite hur som helst. Alltså förra året, 2020, då gick ju svenska börsen plus 15%. 2017 gick den plus 9%, 2008 då gick den minus 39%. Så att det är alla de här siffrorna vi pratar om nu, 6,6% realt, det är ju liksom 120 år fördelat liksom år på år, alltså årsmedelavkastning.
Ja, visst är det så.
Okej.
Men du, om jag bara får komma tillbaka till den här grafen där du visade de här länderna.
Ja.
Real avkastning, aktier, räntor och statsskuldsedlar står det här.
Ja.
Men, alltså, vänta, ja. Jag måste titta. Men kan man se någonting med vad som har hänt politiskt och hur det har påverkat här förutom då Österrike? Eller kan man inte? Man kan inte se att det har påverkat särskilt mycket andra världskriget, tänker jag.
Nej, det kan man inte se, för detta är en årsmedelavkastning över hela de här 120 åren.
Ja, okay,
alltså det tänker är ju liksom så att majoriteten av alla marknader lägger någonstans mellan 4-6% över den här liksom 20-års...
Men vad är det för länder som ingår här? Är det europeiska länder? Det är vissa länder som inte ingår, det kan vi väl säga.
Ja, som inte har haft en aktiebörs. Det är många länder som inte har en fungerande aktiemarknad. Så de länder som har haft en fungerande aktiemarknad under 1900-talet ingår ju här. Så att här är det till exempel Belgien, Tyskland, Frankrike, Spanien, England, Japan, Europa, då Irland, USA, världen ex-USA, Nederländerna, ja, utvecklade marknaderna, Finland, Sverige, Danmark, Nya Zeeland, Australien etc.
Mm.
Så att det är de marknader som ingår.
Mm.
Och sen kan man ju liksom läsa mer om respektive marknad. Om man...
ja, ja, det kan man göra. Det är intressant ju att se fall, ja. hur, jag bara tänkte så på det brittiska riket liksom.
Ja.
Vad som ingick i den börsen som de hade och hur länge det är. Men det kan jag kanske själv leta.
Nej, men jag förstår inte riktigt.
Men jag tänker så, hur länge hade de Indien till exempel?
Jag vet
att detta är helt irrelevant. Mm. Jag vet det, men det är så min hjärna funkar.
Ja.
Så vill den veta så, när fick Indien en börs? De har en börs väl?
Ja, absolut.
Ja. Men det måste ju varit långt efter att Storbritannien släppte dem.
Jag vet inte. Ja. Det känns som det är lite så här, snillen spekulerar och inte
relevant. Ja, vi ska inte hålla på.
Ja. Så att en av de viktigaste grejerna här är ju då att aktier slår det mesta över tid. Och pratar man om överavkastning, som är det, liksom det intressanta, då tittar man på så här, vilken avkastning hade jag fått om jag hade räntor? Vilken avkastning hade jag fått om jag hade lånat ut pengarna till staten? Alltså statsskuldväxlar, och vilken avkastning har jag i aktier? Så man pratar om skillnaden däremellan. Och det är det kallar man för riskpremie eller överavkastning. Nej, men då är det ju intressant att titta på, vad är den här överavkastningen som jag får i aktier? För när jag tar en aktie så tar jag ju mycket större risk. Alltså då, jag har ingen säkerhet, går bolaget konkurs blir jag av med alla mina pengar. I räntor, då lånar jag ut mina pengar mot en säkerhet. Så kan inte företaget betala och det går i konkurs, så kommer man först sälja alla tillgångarna och sen kommer man försöka betala skulderna. Det är typ som pant på huset kan man säga.
Mm.
Och statsskuldväxlar, då brukar man ju säga att länder kan ju inte gå i konkurs, för de kan ju alltid typ höja skatterna. Så att då anses ju då statsskuldväxlar vara det absolut säkraste. Och då kan man säga så här, okej, du får ungefär 4,4% mer betalt i aktier än att låna ut pengarna till en stat, alltså mot statsskuldväxlar. Och du får en riskpremie på 3% mot ränta, alltså du lånar ut pengarna till företag. Så att detta är återigen liksom så här bra tumregler tycker jag, så här, komma ihåg. Så hur mycket mer betalt får jag? Ja, men jag får ungefär 4% mer betalt för den här risken jag tar i aktier. Och sen så kan man ju också då prata om lite om just då med inflation. För du kan ju ha räntor som kallas så här reala räntor. Alltså till exempel en realräntefond finns till exempel på Handelsbanken.
Det har jag talas om.
Och då lånar man ju ut pengar, men då säger man så här att inflation, då vill jag ju ha betalt för den risken att det blir inflation, och inflation urholkar ju pengars värde. Och det där är ju viktigt att komma ihåg, för att om jag har ett lån och pengarnas värde urholkas, det är ju bra för mig som har lånet, eftersom det betyder att mitt lån blir ju mindre värt. Alltså det minskar ju i värde.
Ja, du har mindre att betala tillbaka.
Jag har mindre. Nej, summan är ju fortfarande samma. Eller
ja,
hur?
Okay.
Summan är ju samma, men pengarna är ju mindre värda, så lånet är ju mindre värt. Så den som får tillbaka 1 miljon, som har lånat mig 1 miljon kronor, ja, om vi har 50% inflation, så behöver jag fortfarande betala tillbaka 1 miljon kronor. Men den personen kommer bara kunna köpa hälften så mycket som de kunde när de lånade ut pengarna till mig.
Det känns ju väldigt diffust.
Okej, okay, så här.
Jo, men så det spelar ingen roll för mig egentligen om jag har lånat ut, om jag har, vad heter det?
Nej, men så här, tänk en 100-lapp på tomater.
Ja. Yeah.
Okej, okay, du lånar mig 100 kronor, okej? Okay? För 100 kronor kan du köpa 100 tomater, okej? Okay? Sen går det ett år, vi har 50% inflation. Jag behöver fortfarande betala tillbaka 100 kronor till dig.
Ja. Yeah.
Men du kan bara köpa 50 tomater.
Ja. Yeah.
Med för pengarna, för nu har ju priset på tomaterna ökat från 1 krona till 2 kronor.
Jag förstår att jag känner mig...
Du blir blåst.
Ja, men du måste ju ändå betala tillbaks de 100 kronorna. Och på vilket sätt är det mindre smärtsamt för dig egentligen?
Jo, genom att till exempel ofta vad som händer då är ju att på jobben så ökar ju lönerna. Mm. Högre, för att jag behöver fortfarande mat att äta, så jag behöver fortfarande äta.
Du behöver vara i kapp hela tiden med priserna. Ja,
ja, precis. Det är ju därför vi har till exempel lönehöjningar på ungefär 2% per år.
För att inflationen är 2%. Okej.
Okay. Är du med?
Mm, jag förstår. Ja, jag bara trodde att det skulle vara något mer spektakulärt.
Nej, nej. Så inflation urholkar pengars värde.
Ja.
Deflation är då motsatsen. Det är när pengarnas värde ökar. Det är plötsligt, du lånar mig 100 kronor och sen när jag betalar tillbaka 100 kronor så kan du köpa 120 tomater.
Mm.
Liksom, för de där 100 kronorna. Mm. Okej. Okay. Och då kan man då säga att okej, okay, jag vill låna ut mina pengar med då det här inflationsskyddet. Så att, okej, okay, du lånar ut 100 kronor till mig, men för att jag ska få låna dem så säger du så här, okej, okay, det här lånet uppräknas med inflationen. Så blir det då plötsligt 50% inflation, ja då får jag betala tillbaka 150 kronor till dig.
Ja, precis. Realräntefond då alltså.
Ja. Mm. Okej. Okay.
Mm.
Bra, så att det är liksom viktigt att veta så här, räntor är inte bra i inflation. Kontanter är inte bra i inflation. Det är det som till exempel Ray Dalio i det här på LinkedIn skrev i sin sån här artikel Why in the world would you like to own bonds? Där han skriver cash is trash.
Mm.
Liksom, att äga kontanter kommer göra att du kommer förlora mot inflation. Alltså du blir av med de här pengarna. Så på det sättet är det ju liksom återigen ytterligare en sån här nackdel att ibland vara skuldfri. Mm. För att ha den skuld, så till exempel ett bolån, så är det på något sätt ett skydd mot inflation. Så att kan du låna pengar innan ett inflationsscenario? Det man behöver vara försiktig med, det är ju att vad som ofta händer är ju att du som lånar ut pengarna vill ju bli kompenserad för inflationen. Så räntorna ökar.
Ja, jag tänkte precis fråga det där, hur det funkar.
Ja.
Faktiskt med den där realräntefonden.
Ja. Så sweet spoten, liksom om man ska titta på det, någonting som jag har funderat ett tag men jag tror inte jag kommer göra det, det är ju att man tar, till exempel Danske Bank erbjuder ett 30-årigt lån med en fast ränta.
Ja.
Och går då inflationen över den räntan, ja, då är det så här, då är det jackpot.
Tjänar man pengar?
Då tjänar man på det. Så, och så länge räntan är under inflationen så är det ju bra att ha lån. Det är en sån grej som de flesta inte tänker på, att om vi har inflation i dagsläget idag på 2%, som Riksbankens mål är, har du då en bolåneränta på say 1,3%. Det betyder ju att du har en differens mellan inflationen på 2% och din bolåneränta på 1,3%, som du dessutom har 30% rabatt på med ränteavdrag, så du har 1% egentligen. Så det betyder ju att 1% amorteras automatiskt typ av inflationen.
Ja.
Vilket är så här, den här inflationen straffar alla de som är duktiga och sparar och belönar alla de som har lån.
Ja.
Det är ju lite konstigt, ja. men så är det ju just nu. Ja. Så att, och en sak som de konstaterar som var lite förvånande faktiskt är att om du kan läsa den här första stycket där, overall.
Ja. Overall, it's clear that equities performed especially well in real terms when inflation ran at a low level. High inflation impaired real equity performance, and deflation was associated with deep disappointment compared to government bonds.
Yeah. So the last nästa stycke så kan vi förklara det sen.
Yeah. These results suggest that the correlations between real equity returns and inflation is negative. In essence, equities have been a poor hedge against inflation. There is an extensive literature which backs this up.
Mm. Och så det igen.
Yet it is widely believed that common stocks must be a good hedge against inflation to the extent that they have had long-run returns that were ahead of inflation. But their high ex-post return is better explained as a large equity risk premium.
Ja. För mig är detta så här, detta var ju stora behållningen för mig. Okay, detta.
Berätta vad du fick ut av det då.
Jo,
jag hade behövt översätta det och sen slå upp.
Ja. Så vad de säger är så här, gängse synen, när vi har haft fondförvaltare här som vi har intervjuat och så har vi frågat dem så här, men om det nu kommer inflation, hur kommer det liksom påverka er fond? Och då är det vanliga svaret så här, nej men aktier är ett jättebra skydd mot inflation. För aktier har ju gått, titta här, vi har haft inflation under hela 1900-talet. Aktier har gått jättebra.
Ja.
Är du med?
Så det spelar ingen roll? Liksom,
så det spelar ingen roll. Det är väl liksom, och detta är väl den gängse uppfattningen som jag också brukar säga så här. Nej, men det spelar ingen roll. Kan du ha aktier, särskilt om du kan ha aktier som kan skicka vidare prishöjningarna till sina kunder, så är det ingen fara. Och det där är ju superaktuellt nu, till exempel på Rapport häromdagen hade de ju liksom visat att containerpriserna för frakt från Kina till Sverige eller till Europa 2019 kostade det $700, alltså 7000 kronor typ, att få en container från Kina till Sverige. I dagsläget 2021 i mars, då hade jag en diskussion med en läsare, Fredrik, som var så här, du vet, i dagsläget kostade det typ 100 000 kronor.
Vänta, 2019
det kostade 7000, nu kostade det 100 000. Sen beror inte det på inflation. Nej. Bara, utan att det har varit liksom så här stopp i leveranskedjor och allting under 2020. Men råvarupriser har gått upp etc. Så att de flesta företag kommer ju behöva skicka de här prishöjningarna vidare till sina kunder. Problemet är att vissa kunder kommer inte kunna köpa på de nivåerna.
Nej.
Är du med? Mm. Så vi har liksom, och kan du inte skicka vidare prishöjningarna till dina kunder, så kommer ju inte, så är ju inte din aktie ett bra skydd mot inflation.
Nej.
Okej. Okay. Mm. Och då är det liksom den gängse bilden. Aktier är bra mot inflation, medan de här fyra professorerna skriver så här, nej, det är de inte.
Utan, men beror det inte på vilka aktier då?
Nej, men nu pratar ju de om aktiemarknaden generellt.
Ja, generellt.
Ja. Och det där är också lite så här chansning, vem som kan skicka det liksom vidare. Man kan försöka tänka, men sånt är ju jättesvårt.
Det går inte att räkna ut riktigt. Nej.
Nej, det är jättesvårt. Men då säger de så här, att anledningen till att aktier har gått bättre även i de här inflationsperioderna under 1900-talet, det beror inte på att aktier har ett bra skydd mot inflation, utan det beror ju på att de har haft den här höga riskpremien som vi har pratat om tidigare. Att du får mer risk, du får mer betalt. Men om du tittar, liksom, tar hänsyn, liksom, jämför äpplen med äpplen, så har aktier varit ett ganska dåligt skydd mot inflation. Särskilt då jämfört med, som de säger, med realräntor.
Ja.
Så att det jag tar med mig här i detta stycket, det är ju att det inte går på den här sanningen som liksom återupprepas i massa poddar och böcker och bloggar, att aktier är en bra skydd mot inflation. Nej, det är de inte. Inte liksom som generellt.
Ja, men vänta, så bara så jag förstått detta rätt nu.
Mm.
Det här med containrarna, det är ju inte inflation, eller hur?
Bara. Inte bara inflation.
Inte bara inflation, men varför? Men, alltså, det kan inte...
alltså det är så fantastiskt, bara fokus på helt så här, i min värld, irrelevant grej.
Ja, men det är för att jag inte förstår det riktigt exakt. Okay. Hur aktier inte är ett bra skydd mot inflation. Det är någonting som...
För att de inte kan skicka prishöjning. Så här, om vi har, säger så här, att en Coca-Cola-burk kostar 100 spänn.
Mm.
Och så är det inflation 2%.
Ja.
Kan Coca-Cola höja priset från 100 till 102 kronor eller från 10 kronor till 10 kronor 20 öre? Kommer folk fortsätta köpa Coca-Cola?
Ja, det kan. Det är en beroendeframkallande dryck. Ja, det kommer de.
Ja, högst sannolikt. Så då skulle man kunna argumentera för att nej, Coca-Cola är inte jätte... priskänsligt på det sättet. Okej, okay. Säg till exempel LKAB eller någon stålindustri eller någon sån här. Kan de som jobbar i en sån här, du vet, där man ska sälja tusentals ton varje tiondels procent spelar roll? Är du med? För att det ska sen skickas vidare, förädlas. Och säger de så här, nej, men du vet, om de höjer priserna med 2%, du vet, då kommer de köpa från Brasilien istället.
Ja, eller så från, har de ingen affär. Jag fattar, okej. Okay. Ja. Jag tror jag förstår detta. Det är ett sätt att tänka, jag har aldrig tänkt de här tankarna förr.
Ja, för det betyder att då kan ju inte LKAB höja priserna, för de behöver behålla kvar priserna. Alltså är det de som förlorar 2% av sin intjäning.
Mm.
Är du med?
Mm. Och då... Hur reflekteras det då i deras...
Jo, men om du säljer...
I aktien då?
Ja, genom att de då... Om de innan då har sålt... Om vi räknar på inflation som att det blir minus. Ja, det betyder att om de innan tjänade 100 kronor, nu tjänar de 98 kronor.
Ja.
Och tjänar de 98 kronor när de innan tjänade 100 kronor, ja, varför ska jag betala lika mycket?
Jo, men de får färre vinst. eller mindre vinst då. Exakt. Ja, så det ser det ut som att företaget går sämre.
Eller inte ser inte ut, de går sämre.
De går sämre.
Och går
Vi måste också se det. För att liksom...
Vadå?
Nej, jag bara tänker så... Ja, det var inget. Det var inget. Jag tänkte högt.
Ja. Är du med? För det är klart, liksom så här, tjänar de mindre pengar så växer de ju inte. De går back, och går ett företag tillräckligt länge back, då ska ju aktieägarna sätta in pengar. Och då har ju liksom halva poängen med att äga aktier gått förlorad. Precis, för du vill ju ha ut pengar från dina aktier, du vill inte sätta in pengar.
Nej.
Du vill ju bara sätta in pengar om bolaget säger liksom så här, ja men du vet, vi ska köpa fler bolag eller vi ska växa på en ny marknad. Då kan det vara kul att sätta in mer pengar, för man tänker så här, detta kommer jag ju tjäna tillbaka. Men att sätta in mer pengar för att LKAB ska kunna fortsätta flytta sina containrar från Kina till Sverige och liksom få en sämre vinst, alltså det är ju inte jättekul.
Nej.
Så då kommer man ju straffa det aktiepriset.
Mm.
Okej?
Okay? Japp.
Ja, bra. Så att väldigt tydligt här, liksom, equities have been a poor hedge against inflation. There is extensive literature to back this up. Så aktier är inte ett bra skydd mot inflation. Så ett bra skydd mot inflation, det kan vi prata om sen, men det är ju till exempel att ha lån, det är att ha guld till viss utsträckning, men det finns ju också väldigt mycket olika teser om huruvida guld är en bra skydd mot inflation. Och sen har du de här realräntefonderna eller TIPS, TIPS som är då amerikanska realräntefonder. Men det finns inte några supermånga alternativ. Reala tillgångar brukar man, alltså det är till exempel fastighet och skog, kanske konst eller vin eller liksom såna saker.
Så när att de säger literature så menar de väl forskning?
Ja, de har ju klippt i studier, de har ju massa så här, så hade de en lista på studier som hade backat upp detta. Men jag har klippt i det. Så att, men detta är en sån här behållning att... Att för mig var detta, jag har nu också
absolut,
sagt det
ibland. Absolut, det är alltid trevligt när man får nya, vad ska man inte säga, nya sanningar. Men
man
när
får man nya får, problem.
Ja, men när man får en tankeställare att det inte var så som man trodde, då är det ju på ett annat sätt.
Ja.
Och det är också spännande ju.
Ja, precis.
Ja.
Sen tittar de på valutor. Och här har de ju dock liksom då bortsett från inflation och så har de låst mot US-dollarn. Så man har sagt så här att US-dollarn är värd en dollar, liksom det är basvärde 1, 1900 till 2021. Och sen har man plottat alla andra valutor mot dollarn, hur de har rört sig. Och detta är ganska spännande, för typ i princip alla utom två valutor har förlorat värde mot dollarn under 1900-talet.
Ja, jag kan inte riktigt se här vilka de är.
Det är schweizerfrancen som har ökat i värde.
Mm.
Och sen är det NLD som jag faktiskt inte vet vad det är.
Va? Sitter du här och inte vet vad det är? Men,
för grejen är så här, när vi kollar på grejer, vi tycker att helt olika saker är intressant.
Jo, men det var du som tog upp att det var två valutor som inte hade förlorat i värde mot dollarn. Och då undrar man, vilka är de då?
Ja, okej. Okay, då är det då schweizerfranc, CHE eller CHF.
Och nederländsk valuta.
Och nederländsk, men det finns ju ingen, de har ju euro. Så att jag vet. Så att jag vet.
Vi kollar upp vad det är för något.
Ja. Vilket är ganska intressant. Svenska kronan har liksom förlorat i värde alltså ganska mycket. Där är två valutor då, tyska marken och den här österrikiska som liksom kraschade. Den blev ju värd noll gentemot dollarn. Men så att det är inte så mycket liksom så här intressant att titta på, förutom då när de har liksom då slutsatsen. Och du kan läsa deras slutsats, för detta tyckte jag också var intressant.
Ja. Yeah. Over more than a century, real exchange rates against the US dollar changed by an annualized amount that was smaller than 1% per year. Common currency returns have thus been quite close to and have a very similar ranking to real returns expressed in local currency terms.
Yeah. Så, och detta är väl liksom det här som vi har pratat om, att över lång tid så spelar egentligen valutavariationerna inte någon större roll. På det sättet. På kort sikt så kan det liksom svänga ganska mycket, som sen förra året där det var 13% skillnad. Men över tid så spelar det inte så stor roll.
Mm.
i de här varianterna. Så, så om jag tolkar detta rätt så säger de så här att det ligger ganska nära den reala avkastningen liksom, över tid. Sen ska jag vara helt ärlig att jag kan ha missförstått det här, för att om man tittar på grafen så är det som så här, Sverige gjorde en devalvering då på 90-talet och då blir det ju ganska skarpt hopp, och det ser vi ju där till exempel på 50-talet var det ju ganska många valutor som gjorde ganska skarpa devalveringar mot US-dollarn.
Mm.
Och det där hänger ju också ihop, för att om ett land går dåligt, om man då devalverar, det vill säga minskar värdet på sin valuta, typ som inflation kan man säga, fast väldigt medvetet, då blir det ju liksom billigare för andra länder att köpa ens prylar, och då kommer det in mer pengar och då kommer ekonomin igång.
Mm.
Så att det är ju sånt trick som länder med små valutor har kunnat göra.
Ja.
USA försöker ju se på det nu också, att man vill minska värdet på dollarn, för att det ger en fördel på andras bekostnad.
Ja.
Bra. Och sen så har de ett ganska intressant stycke där de pratar om då risk, alltså risk med investeringar. Och då tittar de ju på då variationerna, så om man investerar liksom kortsiktigt, på korta tidshorisonter eller långa tidshorisonter, så hur ser avkastningen ut då? Och det är här de kommer fram till liksom så här, på 10 år så kan man ha en ganska stor variation. Så då säger man liksom så här, på tio år, om vi tar årsmedelavkastning, så varierar den mellan -5% och 15%. Så du har fortfarande liksom 3 och 4, 75% sannolikhet för en positiv liksom avkastning.
Mm.
Men när du sen till exempel tittar på 20 eller 30 eller 40, 50 år, då blir ju denna liksom mer och mer jämn. Alltså att variationerna minskar, och när de tittar liksom på till exempel 100 år, då är det i princip ingen variation, utan då ligger vi på de här 6% real avkastning på den amerikanska börsen.
Ja. Ja.
Är med? Så att detta är, jag vet inte hur man ska säga, att det är som en strut.
Ja.
Att ju kortare tidshorisont, desto bredare är struten, medan ju längre tiden går, desto mer exakt blir avkastningen runt de där 5-6%. Och det säger ju sig självt. Alltså, har vi två personer vars längd vi ska räkna ett snitt på, så spelar det ganska stor roll vilka två personer vi har. Har vi 100 personer och vi lägger till den 100:e personen, så kommer inte den påverka snittet, eftersom det är 99 personer redan som liksom påverkar snittet väldigt mycket.
Mm. Absolut.
Går det att förklara så?
Ja, det tycker jag.
Så att, och, men vad de också visar är att det är ganska stor skillnad. Så till exempel här pratar man ju så här att det finns ingen 20-årsperiod. Jag tror att det var 17-årsperiod på amerikanska börsen som har gått back. Så det finns, har du investerat i aktier 17 år på den amerikanska börsen, har du alltid gått plus. Jag tror i Sverige, då har du investerat i 20 år, så har du alltid gått plus.
Ja, okej. Det ska längre tid. Nej, vänta här nu.
Det finns ingen 20-årsperiod. Du kan ta till exempel 1935 till 1955.
Nej.
Eller 1901 till 1921. Är du med? Då har du alltid gått plus de 20-årsperioderna.
Mm.
Du har inte alltid gått plus alla 10-årsperioder.
Nej.
Okej. Men detta är också då olika, för tittar man på japanska börsen då, så finns det uppemot liksom 35 års period då du, eller till och med 50 år, då du inte ligger på plus. Alltså att det finns ganska många 50 års perioder där om du ägde aktier under alla de här 50 åren, så gick du, så var du inte på plus.
Häng med. Alltså, du har ju sagt det innan om japanska marknaden, att den inte är, att den har svårt liksom.
Ja.
Inte...
ja, den kraschade ju, jag vet inte när det var, på 90-talet eller något sånt. Alltså de hade ju en jättestor så här bostads. Alltså japanska börsen, alltså nu kan jag inte historien, för att det var ju när jag var barn. Men alltså någonstans så läste jag, tror att när liksom resten av världen kanske gjorde 20% om året, så gjorde den kanske 100% om året. Du vet, i flera år. Alltså, du vet, den var,
ja,
så...
för att jag minns det som att man har pratat om japanska börsen som fantastisk.
Ja.
Men sen när du och jag har pratat om det, så har vi ändå kommit ner till att de har stora problem.
Ja, för att de har liksom aldrig riktigt repat sig från den kraschen. Och det där är ju det som är det stora problemet, som det är ganska många som inte förstår. Att om värderingarna är höga, så betyder det allt annat lika att den framtida avkastningen kommer att bli lägre.
Ja,
alltså, det är,
för det är sannolikhetsspelet.
Nej,
men det är det väl?
Nej, men om det inte växer, alltså så här, om jag får 10 kronor på en 100-lapp så är det 10%. Men om samma sak är värd 1000 kronor och jag fortfarande får 10 kronor utdelning, ja då är det bara 1%.
Ja.
Förstår du? Så att avkastningen minskar med ökat pris. Den framtida förväntade avkastningen minskar med ökat värde eller ökat pris.
Mm.
Så att för att jag fortfarande ska liksom få 10% på en 1000-lapp, då måste ju den här utdelningen till exempel ha växt från 10 kronor till 100 kronor. Och det är ju jättemycket svårare för företag att till exempel så här, dela ut 10 kronor på aktie eller dela ut 100 kronor på aktie, för det betyder att de måste ju tjäna 10 gånger så mycket.
Ja, minst ju.
Ja, och det är det som är liksom problemet med Tesla. När de ökar så mycket i värde så måste ju de motsvarande, för att jag ska få kunna räkna hem den här avkastningen, så måste de ju tjäna så himla mycket mer pengar. Och kan de göra det, ja men då var ju värderingen rätt. Men många gånger, det är ju det som man pratar mycket om nu, att värderingarna är så pass höga, så för att komma tillbaka till en liksom så här normal historiskt genomsnitt, ja då skulle börsen behöva falla mellan 50-60-70%. Liksom, och teknikaktier, om vi tar bara tech, så 2000, där i IT-bubblan 2001 typ, då följer ju techaktier med 83%.
Mm.
Det tänker man liksom inte så ofta på, för att komma tillbaka till fair, liksom det som man brukar kalla för fair value. Så att detta är ju klurigt, och där är ju vissa, till exempel han John Hussman som driver ett sånt här fondbolag, han pratar ju om att ja, men en korrigering på mellan 50-60% vore inte konstigt, tvärtom är det ganska förväntat utifrån det som händer nu. Men det är ju detta som ingen vet. Han har ju sagt att det borde ske en korrigering de senaste åren, att det borde ske en korrigering på 40% och 50% och 60%.
Ja.
Sen har du Mark Hussman eller Mark Howard som skriver så här, nej, men jag har varit på börsen i 70 år, det har funnits tillfällen då jag tycker att man ska säga att det är en bubbla. Detta är inte ett av de tillfällena.
Nej.
Och då blir jag så här, men vad ska jag tänka då? Och jag är så här, jag har ingen aning. Och det är därför behöver jag ju ha en strategi som har tillräckligt mycket utrymme för att Hussman har rätt med att det kan falla 50-60% och jag måste kunna vara kvar vid bordet. Det är som vi pratar om, att kunna överleva på kort sikt. Men jag behöver också ha höjd för att Hussman har fel och Howard har rätt, eller att Erik Strand har rätt.
Ja.
Liksom kring sina scenarier. Så att jag försöker hela tiden ha så flexibel.
Du pratade först om två.
Ja, men jag bara hittar på.
Jo, men då blir det helt plötsligt komplicerat. Vem ska man nu lyssna på? Och hur ska man göra sin strategi då?
Ja, alltså jag tänker, det ska vi prata om i ett sån här avsnitt när vi pratar om att ha en plan. Men jag tror på att ha en plan med mycket säkerhetsmarginaler.
Ja.
Så att jag kan ha utrymme, och säkerhetsmarginaler kan man ha på olika sätt. Säkerhetsmarginaler kan då genom att ha buffert konto, eller fyra hinkarna i en buffert är ju liksom ett sätt att skapa säkerhetsmarginal. Det kan vara att ha alla aktier, till exempel det var ju nu för några veckor sedan, så var det ju så här, shit, vad är det som händer? Tesla föll med 20%, techaktier föll med procent. Och du vet så här, tittar jag på liksom finanstwitter så verkar det helt crazy. Och så var jag så här, fan, jag har inte ens märkt detta. Och så loggar jag in i vår portfölj och så var jag så här, nej, detta verkar ju bara vara en sättning i techaktier och inte i breda index. Så jag tror att liksom så här, techsektorn var nere 8% på en vecka och vår portfölj var liksom, alltså breda global, hela aktiemarknaden var kanske nere 2%. Och 2% var ju så här, det noterar man knappt.
Ja.
Så att jag tänker ju att ha mycket liksom space. Det är ju inte det som kommer göra att man tjänar mest pengar. För det hade ju varit att sätta allt på techaktier för 5 år sedan.
Mm.
Men då vet man ju liksom så här, tänk om det var fel.
Ja, tänk om det hade varit fel.
Ja.
Mm.
Så det vet man inte. Ja, Nej, sen så pratar de ytterligare så här, riskpremier, det behöver inte prata så mycket mer om. Så, och då tittar de, liksom, en av de här sista grejerna vi ska ta innan vi pratar om faktorer, är ju att de tittar på då avkastning per generation. Och detta är så här dåliga nyheter, faktiskt.
Okej, berätta mer.
Nej, men om man tar så här baby boomers, alltså man pratar om 50-tal, 50-70-talister, de har ju haft en real avkastning på aktier på 7% om året. De är 6,6 lite högre. De har haft räntor som har gett 3,6% avkastning. Och har man haft då en typ en nybörjarportfölj, alltså typ en 60-40 eller 70-30, så har den gett ungefär 6,4% om året. Går man då framåt och tittar på det som kallas för generation X, alltså 70-90-talister, så har de haft en avkastning på 5,7% på aktier istället för 7,1 realt. Så att lägg på 2% för att få det nominellt. Deras räntor har ju gett 5%, så aktier och räntor har under 70-, 80-, 90-talet gett i princip samma avkastning, vilket har varit helt sjukt. Och hade du då en sån här 70-30-portfölj, ja, då gav den typ 5,9% real avkastning. Tittar man på då generation X, alltså jag kan aldrig de här riktigt när de här gränserna går, men typ 70-talet. Så om man tar liksom världen från 70-talet och framåt, så har då aktier gett 5,7% mot 7,1 om man tar från 50-talet. Räntor har gett 5%, alltså avkastning på, ja, det är jättemycket. Mm. Jättemycket. Och hade du då en sån här blandad 70-30-portfölj, så gav den 5,9%. Alltså ungefär 6% om året. Men om vi tar då millennials, då den här generationen från, vad man brukar säga, 81 till 90 någonting. Så världen sedan 1990 har gett 5% avkastning på aktier, 5,8 på räntor och 5,7 på den här blandade portföljen. Så du ser så här, aktierna minskar ju liksom hela tiden avkastning per år. Så från 7% avkastning till 5,7 till 5%. Och tittar vi då för, då, som de säger så här, världen framgent, alltså generation Z, då från 2000 och framåt. Ja, då har aktier gett 3% real avkastning. Räntor är negativa, minus 0,5%. Så att en sån här mix, 70-30-portfölj, det ger ju typ bara 2% avkastning framgent. Och detta är jättesvårt.
Detta blir, att förhålla sig till, eller?
Ja, detta är ju jättesvårt. Alltså ta som så här pensionsfonder,
ja,
när vi har räknat på pensionssystem. Alltså de utgår ju från att aktiemarknaden gör 7% om året.
Ja, så gör den inte
och så
det.
Gör den inte det.
Och då är det för lite pengar i fonden när folk väl ska gå i pension.
Ja, detta är ju ett jättestort problem i USA när man har så här pensionsfonder. Detta är kommer bli ett stort problem i Sverige också.
För, när kommer det bli ett stort problem då, tror du? Om 30 år eller?
Alltså det är ju jättesvårt för mig att säga. Jag tänkte att vi skulle försöka intervjua någon pensionsexpert.
Ja,
men tänk så här, alltså att det i svenska pensionssystemet så är det ju bara din PPM och din tjänstepension och ditt privata sparande som är konkreta pengar som är dina. Alltså den stora delen inkomstpensionen, det är ju inte några pengar som är avsatta på något konto, utan det är en skuld som svenska staten har till dig som individ.
Mm.
Och den i dagsläget så betalas den alltså av oss som jobbar, till exempel betalar vi in till liksom så här transferering till pensioner.
Yeah.
Men sen har ju staten sådana här buffertfonder, de här AP-fonderna. Och kan de inte generera avkastning och vi får färre som arbetar, så du kan ju inte trolla.
Nej.
Liksom. Så att detta, och sen pratar vi tjänstepension också, så ja, alltså du vet, vi kommer behöva jobba längre.
Mm.
För det kommer bli svårare att tjäna ihop de pengarna.
Men vad säger politiker nu egentligen kring det här med eget sparande?
Ja, så politikerna är fantastiskt duktiga på att skifta över ansvaret från sig själva till oss privatpersoner.
Nej, men det gör de ju inte heller, för vi hade ju han politikern här, vad heter han nu? Nu står det still i min hjärna.
Bolund,
ja. Och då frågar jag honom så. Det känns ju som att det verkligen är så att vi behöver spara själva till vår pension.
Ja.
Att det får man genom media. Det är crucial liksom.
Ja.
Och då sa han att det inte alls var, jag minns detta väldigt väl. Det var inte nödvändigt att spara så mycket själv till sin pension.
Okay.
Och jag blev så förvånad och jag blev faktiskt arg också. Just, jag kommer ihåg att jag blev arg då. Och nu pratar vi fortfarande om det här. Och nu säger du att politiker är duktiga på att skifta över ansvaret från sig själva till oss.
Ja, det är det man gjorde med PPM.
Ja, det kanske de gör nu. Så kan de säga så för ett, två år sedan att det, vi behöver inte spara.
Ja.
Och sen så kommer det ändå ligga på oss.
Ja,
men kommer ändå ligga på oss.
Det,
att vi skulle...
inte så här, det kommer inte, det ligger. Det ligger på oss, Karin.
Ja.
Det är ingen...
Nu känner jag det här berömda politikerhatet.
Ja.
Ni ljög för oss.
Ja, jag vet inte, jag minns inte riktigt.
Jag minns detta väl.
Ja, vi kan gå och kolla sen. Men det spelar inte så stor roll. Alltså så här, vi måste göra det. Men framförallt det som inte många tänker på, att vi kommer behöva jobba längre. Skandia släppte en sån här rapport, jag pratade precis med Skandia och försöker bjuda in dem till ett avsnitt där de har gjort en sån här rapport där de räknar på liksom så här, hur mycket måste du jobba och vad kostar det dig att gå i pension tidigare? Och det är så sjukt mycket pengar det kostar att gå tidigare.
Ja.
Det är bara det att de flesta av oss, när vi tänker gå tidigare så tänker vi 65, att jag går tidigare än 65.
Ja,
medan de räknar, när jag kollade så här, bara deras tabell snabbt, så var så här, ja, det är ju inte en chans att jag skulle kunna gå innan jag är 70. Om jag vill ha någon slags dräglig pension, om jag inte liksom
trillar
sparar.
Pin.
Nej, om jag inte sparar själv.
Ja, förlåt mig, jag trodde du skulle säga det. För jag tänker ju holistiskt då att det är många som inte sköter sin hälsa.
Som ska dö.
Som kommer dö ifrån sin pension. Och det ska jag inte sitta här och skratta åt, det är verkligen inte så.
Ja.
Det blir bara ett missförstånd mellan dig och mig. Sköt din hälsa och spara till din egen pension.
Ja, precis. Så att jag tror att till exempel när folk ibland så får sådana mejl att, ja men så här, jag var inne på min pension och pensionsmyndigheten räknar på 2,1%
i avkastning.
I avkastningen.
Och då gör de inte fel ju.
Nej.
Nej, de gör inte fel.
Men folk tycker att det är lågt.
Ja.
Och så ett missar de att det är efter inflation.
Mm.
Så de tänker så här, men börsen har gjort 7% eller så här. Ja, men du måste dra ifrån 2 för inflationen. Och sen tittar du återigen, du måste titta framgent. Återigen.
Men så detta här, en sån här rapport är superviktig för stora pensionsfonder att gå igenom och läsa och förstå.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Och det gör de förmodligen också. Låter
det
ju som
inte.
När du säger att vissa räknar med 2%.
Ja. Ja. Nej, men alltså så här, och detta påverkar ju alla sådana som tar till exempel ekonomisk frihet eller FIRE. Förr kunde du ju räkna så här 4%-regeln, att du skulle kunna leva på att ta ut 4% av ditt kapital per år. Ja, men det förut, den regeln gjordes på 80-talet tror jag. Liksom när aktier gjorde liksom 5-7%. Ja, det kommer ju inte funka liksom idag.
Nej, alltså du sa det säkert innan, men varför är det nu så att aktierna inte ges samma avkastning som då? Är det någon som vet detta?
Nej, jag vet inte. Alltså jag tänker ju så att det är jätteklurigt. Jätteklurigt, jag vet inte. Det är en sjukt bra fråga vi borde ta med några som kan mer. Kanske en sån här fråga har i forumet.
Så att av ekonomihistorieforskare kanske.
Ja.
Vet inte.
Jag vet alltså att räntorna ger ju mindre, är ganska naturligt eftersom liksom, vi har ju dratt ner räntorna så mycket de senaste liksom,
de kan man kontrollera
år.
Ju.
Försöka, liksom, man försöker ju. Och då förmodligen är det ju så att därför sjunker ju den också, för att vi pratar återigen om den här riskpremien. Så jag skulle väl säga så att om de riskfria alternativen minskar, då kommer ju det dra med sig i snittet för det andra också.
Mm. Jag tycker det är lite diffust att förstå den här riskpremien egentligen. Vad
alltså
det kommer ifrån. Men jag vill inte heller att du ska behöva...
Nej, men riskpremien är ju skillnad. Det är ju bara skillnad. Så till exempel om aktier ger 7% och räntor ger 4%, då har du en riskpremie på 3.
Ja, för att jag tar risken pengar i aktier, jag tar en högre risk, jag kan förlora dem.
Ja. Så förmodligen innebär det så här, okej, riskpremie, liksom räntorna har minskat, då har avkastningen som bankkonto ger ju typ 0 idag, eller hur?
Ja.
Statsskuldväxlar ger också typ noll. Och kan företagen låna så behöver de inte gå till räntemarknaden och låna. Om de inte kan behöver gå till räntemarknaden och låna, då behöver de som lånar ut erbjuda en lägre ränta för att företagen ska ta det. Och eftersom det finns så mycket pengar, man har tryckt så mycket pengar och det finns så mycket pengar tillgängligt, så är folk beredda att acceptera en lägre riskpremie på aktier än vad de gjorde innan. Om du har 10 alternativ för dina pengar så behöver du inte vara särskilt picky. Men om du bara har ett alternativ och där är massa som ska välja det alternativet, då kommer du bli utkonkurrerad och då måste du ju ta liksom högre och högre risk till lägre och lägre betalt. Det är ju detta som man kallar för att there is no alternative. Så skulle väl vara min gissning.
Du missade, you lost me.
Va?
Där på det sista.
Nej, men det vi har det pratat om det i andra avsnitt har vi pratat om där med Tina.
Ja, men jag kommer inte ihåg vad det var för någonting.
There is no alternative.
Ja, det finns inget alternativ.
Till aktier.
Ja, till aktier, nej. Mm.
Så att alla tar ju risk. Och då tittar man sen, aktier i sig är ju ganska brett. Ja, då börjar folk liksom säga, okay, vad ska jag göra med mina pengar för att få någon avkastning? För jag behöver ju tjäna de här pengarna till min pension. Och så tar man högre och högre och högre risk. Liksom i Sverige har vi ändå förbjudit, eller inte förbjudit, men Avanza och Nordnet erbjuder inte de mest riskfyllda instrumenten. Men tittar du i USA så har liksom så här, mängden optioner, alltså att man tar, man köper liksom, ja, jag vet inte vad jag ska få säga utan jag förklarar det för mycket. Men i USA så har privatspar slutat köpa aktier utan de spekulerar bara i förändringen på värdet på aktier. Alltså det som kallas för optioner.
Mm.
Och det är jättehög risk. Man använder mycket belåning i USA också.
Men okej, okay. Men detta är ju intressant, John.
Jaså.
Därför då känns det som att det låter ju som att något hemskt kan hända från det. I och med att vi behöver ta högre och högre risk för att få en avkastning.
Ja.
Och vi gör det.
Ja.
Och använder sådana verktyg. Då kan det ju krascha precis som 2008, va?
Ja.
Ja. Och jag säger inte att det kommer att hända. Men det måste ju gå, precis som 2008 måste någon kunna förutse detta.
Och detta kallas ju för the great reset. Men det är ju ingen som vet när det händer. Alltså det kan hända nästa år, det kan hända om 8 år, det kan hända om 10 år. Det är ingen som vet. Och problemet är ju när man ska försöka förutsäga det.
Mm.
Det är ju detta som är så svårt. Alltså till exempel så här, återigen, det var många som trodde det skulle hända i mars förra året när vi hade den här coronadippen. Men det var ju få som förutsåg att vi skulle se en 50% eller 60% ökning på börsen från botten från mars till december. Eller jag tror svenska börsen ligger upp också ganska många procent i år.
Mm.
Så att det är därför jag tycker det är så viktigt att ha en strategi och hålla sig till den oavsett som händer och ha den liksom, och den behöver ha utrymme för att den där kraschen kan komma nästa vecka, men den kan komma om 10 år också. Och jag kan inte liksom ta höjd för kraschen och vara utanför marknaden och vänta tills den kommer. För om den kommer om 8 år, ja, då har jag förlorat 8 års avkastning och då kommer jag vara ännu längre bort från mitt mål.
Ja, absolut. Men om jag nu skulle säga så att jag har mina pengar i en fondrobot,
ja,
då kan jag räkna med ännu lägre avkastning egentligen än om jag har dem i, eller du räknar aktier som detsamma som en global indexfond.
Ja, och okay, som är samma sak som en fondrobot.
Ja, jag sitter och tänker på mina Tesla-aktier. Men då skiter vi i det. Jag måste bara veta vad du menar när du säger aktier.
Aktier menar jag alltid aktiemarknaden, en global indexfond. Ja. Du äger alla aktier.
Jag vet inte vad det är med mig. Ibland så tänker jag att det är enskilda aktier du pratar om, men det är det inte.
Nej. Det är aldrig enskilda aktier.
Jag borde veta det vid detta laget.
Det är bara 200 avsnitt, men det är lugnt. Bra. Nej, så att detta är så här, detta är dåliga nyheter.
Ja, det är det.
Liksom.
Ja, det är lite nedslående faktiskt.
Och lägger man på 2% inflation så säger ju de här, och detta är inte de ensamma att säga, då säger de så här, den förväntade avkastningen de kommande åren räknar inte med en 5% nominell avkastning på aktier.
Nominell är innan...
Det är innan
inflation. Så,
och detta är ju inte jättehögt. Historiskt har det ju varit 8-9%, och då säger jag att det är 5%. Alltså det är ganska tufft. Lysa och Lysas brukar ju säga så här 7% nominellt.
Liksom. Precis, behöver de korrigera sin...
Ja, jag vet inte, det kan man ju prata med dem. Men det är ju flera som pratar om att det kommer vara lägre, att vi måste förvänta oss lägre avkastningar liksom framgent.
Men finns det något som säger att det skulle bli tvärtom?
Ja, alltså om börsen kraschar med 60% så kommer ju...
Eller, behöver jag återhämta sig?
Ja, då kommer ju denna öka.
Ja.
Är du med? För, återigen, det här som vi pratar om värderingarna. Om företaget liksom fortfarande klarar att sälja sina Coca-Cola-burkar men jag plötsligt betalar liksom 50 kronor för att få 10 kronor utdelning, då har jag plötsligt 20% utdelning när jag innan hade 10%. Och, då, och det betyder ju att då har jag ju utrymme för att den ökar i värde för att då stabilisera sig kanske på 10% igen. Så att det är därför till exempel jag ibland då pratar om, och till exempel Erik Strand, det är ju den som säger att liksom en börskrasch är ju en bra grej, framförallt för millennials och generation Z. Och de som är baby boomers och generation X, de har väl förhoppningsvis ändrat i sina portföljer så pass mycket att de också överlever en krasch.
Ja.
Så att de inte, liksom, deras pension dör.
Ja. Jätteintressant.
Ja. Mm. Ja, vi får se.
Vad har vi kvar här nu? Faktorer pratar du om?
Ja,
ja.
Så att det är det sista.
Smart beta.
Ja, så vad de också, de här professionerna har gjort, är att de tittade på USA och Storbritannien och sen plockade de ut de fem vanligaste faktorerna. Och då pratar man då om till exempel storlek, size.
På företag.
Och då säger man så här, små bolag är bättre än stora bolag över en lång tidsperiod. De har tagit ut värdefaktorn. Då man säger så att värdebolag går bättre än tillväxtbolag. Sen har man då momentum, där man säger att bolag som tenderar att gå upp fortsätter gå upp och bolag som går ner tenderar att fortsätta gå ner. Att det finns en momentumeffekt. Och sen pratar man om low volatility, alltså som svänger lite, att, och sen så pratar man om profitability, tror jag, alltså intjäning. Och så har de gjort en sånt här lapptäcke på de här två och tittat, så hur mycket fick du betalt för att ha de här olika då faktorerna?
Ja.
Och det intressanta här är att om man bara tittar på två de här faktorerna, så är det i princip slumpmässigt. Där går inte att säga att den ena faktorn går bättre än den andra. Till exempel man säger så här, value har ju gått skitdåligt de senaste 10 åren, trots att egentligen value ska gå bättre än growth. Momentum, går vissa år går den jättebra, andra år går den skitdåligt. Och framförallt, så vad jag tyckte var intressant, är ju att tittar du till exempel på den amerikanska marknaden och tittar du på den brittiska marknaden, så är det helt olika faktorer som har gått bra i olika år.
Ja.
Och de har gått bra i olika mycket.
Det finns
mycket.
Ingen trend här alls, vad jag kan säga. Nej. Någon tendens liksom.
Nej. Så till exempel i USA under perioden 2008-2020, då gick low volatility bäst och momentum gick näst sämst. I USA gjorde momentum minus 2,3, medan momentum i Storbritannien gav ett plus på 8,1%. Alltså, så att detta blir ju liksom... Alltså för mig blev ju detta så här, detta är ju som att chansa. Du ska träffa rätt faktor rätt år på rätt marknad.
Yeah.
Alltså supersvårt. Och detta är ju för mig hittills den bästa förklaringen mot, eller argument mot faktorer. Och detta är en anledning till varför Lysa säger så här, nej men vi vill inte ta in faktorer som en del i vår investeringsstrategi. Och du kan väl läsa, de kom väl fram, detta är
Credit Suisse analys av faktorer.
Ja, ska du läsa dem?
Mm. First, although these are labeled premiums, they are frequently negative.
Ja, så du får inte betalt för dem, för det Nej. Första. Sen kan man också säga så här, detta är fem faktorer. Det är någon forskare, någon kines som har tagit fram 400 faktorer. Alltså, så att, alltså jag vet inte, för mig börjar detta bli mer och mer brus. Att det är lite marketing-tjafs.
Men om man ser någon typ av mönster, ju fler faktorer man har, tar in i, liksom, då kanske det kan vara meningsfullt.
Ja, men det är ju jättesvårt.
Att vissa faktorer hänger på andra på en viss marknad. Liksom.
Så kan det vara. Ja. Ska läsa nästa.
At best, factor investing is a long-term strategy. Second, over time the ranking of the factors varies a great deal. Third, and relatedly, although the rankings within a year for the two countries are often similar, that is not always the case. For example, in 2017, low volatility did best in the USA but worst in the UK. Fourth, it is not obvious which factors are destined to do well. There can be a successful run of years, but it's hard to know if it will persist. An interval of 13 years is simply too brief to underpin judgments about the longer-term premiums from a particular factor.
Ja. Så det känns ju inte som att de var superpositiva här. Att de säger så här, att till och med 13 års period, som många av oss tänker en lång sparhorisont, så är det inte ens säkert att 13 år får betalt för att du har gjort faktorinvesteringar. Och då ska du alltså hålla någonting i 13 år, trots att du vet att varje år har det gått dåligt, alltså typ value.
Ja, det händer ju inte. Ja. Vi lever för kort tid, vi människor, för det här spelet.
Ja, så att nej, jag kan ju säga så här, jag har ju inte varit något stort fan av faktorinvesteringar.
Till och med innan denna...
Till och med innan detta, och jag är väl ett ännu mindre fan just nu av det där. Mm. Så att, ja, nej, det är väl inte så mycket mer att säga om det. Yes, jag tänkte att vi skulle runda av.
Ja.
Vad tar du med dig från dagens avsnitt?
Alltså det var ju, kändes som att min hjärna blev kokt lite grann. Det var mycket frågor. Men det mest spännande var ju det med vad vi förväntar oss för avkastning och att den kommer vara mindre än vi tror.
Ja, och mycket lägre,
eller lägre än vi tror.
Och lägre än vad den har varit historiskt.
Ja, förmodligen. Ja.
Ja. Mm.
Och så tyckte jag det var intressant det med hur man tar mer och mer risk för att få större och större, alltså för att få någon avkastning som är att räkna med överhuvudtaget.
Ja.
Och att det känns som en sån här mörk låda liksom. Eller vad ska man säga? Som en påse där man inte vet vad som, man vet inte vad som kan hända i den påsen liksom.
Ja, nej, men lite så. Lite så.
Vad tar du med dig?
Men jag tror att det som stack ut för mig var det här att aktier är inte ett bra skydd mot inflation. Jag tar med mig den här analysen av faktorerna och jag tar med mig att den här avkastningen, alltså så här, räkna inte med en 3% real avkastning på en 100% aktieportfölj. Och det är tufft alltså. Det är inte så kul.
Alltså det känns som jag vill säga, så det är inte sant till dig. Så, men det där kan inte stämma.
Ja.
Nej, allting går bra nu.
Ja, ja. Men det är ju för att vi är så kortsiktiga i vårt tänkande. Liksom.
Ja.
Ja, och jag tror att vi kommer få återkomma till det här med inflation. Det känns väl som att alla pratar inflation just nu. Men förmodligen är det ju därför det inte kommer ske någonting med inflation, utan det kommer komma i det som ingen pratar om. Så brukar det ju vara.
Ja, som man inte har ögonen på, menar du?
Mm. Precis, att, som, vad är det här ordspråket? Det är inte sakerna du inte vet som du inte känner till, som du vet att du inte känner till, som ställer till det för dig, utan det är de sakerna som du är helt övertygad om är på ett visst sätt, that just ain't so.
Ja,
ja.
Bra avslutning där,
jag tänker
på det avsnittet.
Yes, vill man prenumerera på vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt, kommer ut en gång i månaden, så riketssammans.se/nyhetsbrev, och där kan du även välja att få en notis varje gång det kommer ett nytt avsnitt.
Och det gör det en gång i veckan ungefär.
En gång i veckan, precis. Ja, det är väl tecken på att vi ska sluta.
Ja.
Så stort tack för denna veckan och hoppas att vi ses i forumet eller på Patreon. Och så ses vi nästa vecka och då blir det ett avsnitt, tänker jag, antingen med Barras eller Psychology of Money del 3.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Ha det bra.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.